Podplay. Äntligen är vi tillbaka, Svensson.
Helt underbart alltså. Som vi har väntat. Vad är det sen i maj vi spelar in senast? Så det har gått en hel sommar, men det har gått fort.
Ja, man går ju runt hemma liksom och låtsas att man tycker om sommaren, men man saknar hockeysäsongen, eller
hur? Om inte annat så har vi blivit extremt påminna här under egentligen hela sommaren. Det börjar egentligen rassla till redan i juni. När kör ni igång podden igen?
Ja, det är ju väldigt uppskattat kärleken som vi får från er. Men du vet, jag har alltid tänkt på en sak.
Vad har du tänkt på?
Hur tror du Sanne Svenssons liv förändrades efter succépodden släpptes?
Alltså jag tycker vi ringer upp och
kollar,
testar.
Vi kollar med han.
Det tycker jag.
Hej Sanne.
Jag känner Sanne. Är det, var har kommit någonstans? Är det Sanne Svensson?
Ja.
Ja, hur är läget?
Vad handlar det om?
Det är Sanne här.
Tja, och det är Svensson här också.
Vi är från podden Sanne och Svensson. Hör talas om oss. Jag tror inte Sanne Svensson, den riktiga Sanne Svensson, är så hockeyintresserad.
Nej, det känns inte som att han lyssnade på oss riktigt. Men ja, nu vet vi i alla fall att det finns en riktig Sanne och Svensson. Men du, en fråga direkt här från Nicolas Sederlund. Varför dröjde det med första avsnittet egentligen?
Vilket, det första ettan avsnittet eller det här nummer 115?
Jag kan ju gissa på att han menar detta avsnittet.
Ja, nej, men alltså, det har väl varit kul att köra igång direkt, men samtidigt är det ju nu säsongen börjar. Du har ju spelat där i Adams podd bland annat, gått igenom alla trupper och, eller trupperna i SHL. Rätt skönt nu när liksom pulsen börjar höjas. Vi har SHL-premiär på lördag, helgen efter liksom Hockeyallsvenskan som drar igång, så att det är nu det är hett.
Man känner väl att de kommer att få lite nog av oss ändå, va?
Ja, det kan man väl kanske tycka. Men du, hur är så hockeysuget nu?
Nej, men alltså jag har ju sett väldigt mycket hockeymatcher i augusti. Jag vet inte hur det har varit för dig, men alltså jag har ju nog sett 10, 12, 14 matcher någonting här i augusti.
För du har ju varit ute live och kört.
Ja, och det har varit skitroligt att känna på glidarlivet som tv-reporter.
Men hur var det? Hatmatchen, är det hatmatchen Björklöven-Skellefteå? Det var ju en fredagkväll, det var ju rätt fina. Alltså har det en fredagkväll, de lagen, rivaliteten som finns däremellan. Det var någon gång i augusti, jag satt och kollade på tv. Det kändes ju som det var rätt hett där ju.
Jo, men det är det ju. Alltså det var ju helt sjukt, för vi hade varit i Strömstad veckan innan. Och så stod vi där uppe på kameraplattformen i Umeå som är ganska upphöjd, långt ifrån båda klackarna, så rätt vad det var så bara drog Björklöven klacken igång. Så man kan ju bara ana hur det är för er som jobbar i det under slutspel och sånt, hur det är när klackarna sätter igång. För jäklar vilket drag det blev där, trots att det bara var träningsmatch, och då fick man en riktig puls av det. Sen är ju Skellefteå, de kom dit med, vad var det, 3 ordinarie backar och ändå bara städa av matchen. Ja. Så att det...
Men jag tycker ändå att det är fint på något sätt att det finns den rivaliteten, men att Skellefteå ändå är schyssta. Missförstå, alltså förstå vad jag menar, att de är schyssta och ställer upp då och spelar. Okej, när de spelar i Skellefteå så är det ganska bra klir i kassan där också för att vara en försäsongsmatch. Men ändå, de har ju mer att förlora egentligen, Skellefteå, på att spela den matchen.
Ja, det har de ju definitivt, och de har ju åkt dit säkert någon gång. Nu var det länge sedan de faktiskt förlorade mot Björklöven, men det är klart att de bara har allting att förlora i ett sånt läge. Jag vet ju att hur det var till exempel på 90-talet när Malmö och Rögle i olika divisioner, att varje gång Malmö kom till Ängelholm, det var ju, alltså då var det ju årets match. Nu är Rögle bättre idag, så att nu vill de inte ens mötas på försäsongen, för det hade utarmat allting. Men då var det ju världens grej när Rögle slog Malmö på försäsongen.
Men jag kommer ihåg när jag spelade i Färjestad, då ville alltid Karlskoga möta Färjestad på försäsongen, men det blev aldrig så. Och det var väl kanske, då var de rätt smutsiga där, Karlskoga. Jag tror Färjestad kände att det finns inte speciellt mycket för deras del att vinna på att spela en sån match.
Nej, jag vet inte om det var på Kåbergs tid när han var i Bofors eller hur det var, men då kan jag tänka mig att det verkligen blev årets match när han spelar. Det får man ju också tänka på, hur det är, vad är det för motståndare man möter och hur taggade är de för det här, hur taggade, var ligger våra spelare i processen, som det så fint heter.
Men du, hur färskt i minne tycker du att det är finalserien som vi ändå liksom, det var ju, jag tänker tillbaka, jag har sett den under sommaren, så har den gått i repris någon gång, den här match 7 på Simor där. Alltså vilken dramatik. Hur toppar man det den här säsongen? Nu går vi in i en ny säsong. Jag är ju sjukt laddad. Det ska bli kul. Och vi har ju en säsong där SHL kommer vara bättre än på många, många år. Men när man då var i epicentrum på det final nummer 7, så tänkte man, det blir inte bättre så här. Så är man så skadad, så sitter man här igen och ser fram emot det lika mycket.
Nej, men verkligen. Men å andra sidan, det tänkte vi ju säkert när HV mötte Brynäs final 7 2017 också, att det blir inte bättre. Men ändå var man laddad där säsongen efter. Man hoppas ju att det ska hända igen, att du ska få den spänningen. Och det var ju faktiskt nära det blev 7 matcher även i den allsvenska finalen, med tanke på hur överlägsna Björklöven faktiskt var i match 6 där i just förlängningen.
Det. Men tror du att det här kommer spilla med sig in i den här säsongen? Det draget som i finalen till exempel, som Luleå hade, som Färjestad. Kommer det vara lika samma typ av drag när det drar igång nu? Färjestad har premiär hemma mot Leksand till exempel. Kommer man växla upp och ligga på den nivån redan i premiären, tror du?
Nej, det gör man ju inte. Alltså, man börjar ju faktiskt någonstans ändå med ett seriespel som ska spelas av. Men jag tror definitivt slutspelet kan bli lika hett, och jag tror många säkert ser ändå, vad hände med Färjestad? Ja, man låg sexa i serien, man hade en stökig säsong, och så vänder man det på 75 dagar med Thomas Mintell vid rodret. Så att det är klart att det går. Det är så många lag det handlar om nu, så att jag tror att många bara känner, vi kan också göra detta.
Men vi har ju båda fått får i uppgift av Expressen och tippa tabellen, och då ska man ju skicka in den i samband med att magasinet ska släppas eller tillverkas, och det är väl för en, ska vi säga, en 2,5-3 veckor sedan vi skickade in det tipset.
Mitten av augusti,
och vilket gör att man sitter ju i en jäkla rävsax när man inte kanske har sett lagen, man har ringt runt lite, sen kanske man inte ska läsa in för mycket av en försäsong. Men jag reagerade på en sak på ditt tips. Vi har ganska lika tips, du och jag. Men du hade Frölunda som etta, jag har Frölunda som sjua, jag har Skellefteå som etta, du har Skellefteå som sjua. Argumentera för att Frölunda ska sluta etta.
Nej, Frölunda, jag tycker att det är dags för Frölunda nu. Jag tycker att man har en bra topp 4 på backsidan. Lite orolig möjligen för att Borgman inte kommer tillbaka i rimlig tid, att det dröjer kanske till november, och då är man ganska sårbara på backsidan.
Ja, för då har man inte den där left-skytten som Ryan Lash vill ha i powerplay.
Precis, alltså man kan ju inte spela Filip Johansson där, och då får man ju spela
Pontus Johansson kanske?
Pontus Johansson är nog ett alternativ man ser över tid. Annars får man ju spela någon annan där. Man spelar inte direkt Christian Folin där, det kan jag inte tänka mig.
Nej,
men då och sen tycker jag att man har en så bra målvakt. Och plus att jag känner att det är dags för Frölunda nu. Det är lite sista versen för, ja, det har man väl sagt länge för Joel och de här nu. Och Joel kommer ju spela hur länge som helst.
Men är inte det en balansgång där nu, tänker jag? Att du har ju Joel, du har Lars Rosseli, du har det här Patrik Karlsson, det gänget. De har ju varit i Frölunda många år med Roger Rönnberg. Och vet du hur många gånger Roger Rönnberg har vunnit grundserien?
Noll.
Jag tror inte att det är så jäkla viktigt för Frölunda att vinna den här grundserien. De har COL som de satsar väldigt hårt på, och någon går in som två eller tre ett slutspel, tror de skiter egentligen fullständigt i. Så därför tror jag inte att de kommer att vinna. Men nu var det du som skulle argumentera för dem.
Ja, men exakt. Nej, men jag tror ändå man har sån grundstabilitet i en bra målvakt. Det är ju grundbulten i allt egentligen. Och det är lite sista versen ändå för Joel och Ryan Lash. Plus man har fyllt på med Innala, Anthony Greco, Jakob Nilsson kommer att vara med från start. Radan Lenz kommer att vara med från start. Säger man Lenz eller Lenz, eller vad säger man?
Lenz tror jag, va?
Lenz.
Jag måste liksom fiska upp det där i minnet lite.
Ja, det är säkert någon följande supporter som kan hjälpa oss med det. Ja, vi säger Lenz i alla fall. Men de har ett bra lag som vanligt, får man ändå säga. Och jag tycker ändå att nu har man inte vunnit sedan 2019. Och man har blivit lite bättre för varje säsong ändå. Sen det här magplasket, man blev sjua i grundserien och man fick spela det där slutspelet. Man åkte ut mot Rögle för tidigt, tyckte man. Rögle var ju bra.
Ja,
då.
Rögle var jättebra.
Men man tycker ändå det är för tidigt att åka en kvart. Och nu gick man till semifinal. Man vann första mot Luleå, sen bara åkte man mot Luleå. Jag tror inte man riktigt var nöjda med det där. Så jag tror att nu går man in med en annan hunger. Men, alltså, som jag sa innan, det är så många lag det handlar om. Frölunda kan lika gärna bli åtta. sista.
Det är det som är det sjuka när man sitter och går igenom den här tabellen. Och jag är Skellefteå som etta. Du hade Skellefteå som sjua. Jag kan ju göra mitt case för Skellefteå, varför jag satte dem som etta. I en grundserie så har Skellefteå så pass bra grundspel, det vill säga att man är alltid drivande i spelet. Man har med Robert Olsson, tycker jag, i fjol man utvecklade och tog stora steg i spelet med puck. Det kommer man göra ännu tydligare i år. Jag vet att man måste plocka in en back, kanske till och med två forwards, men det får man ta i beaktning när man sitter då och gör, som i vårt fall i mitten på augusti, så måste man ju tänka, okej, okay, Rögle, där kommer det komma in en eller två, Växjö, där kommer det komma in, men om vi nu håller oss till Skellefteå, där är jag helt säker på att när ni pratade med Erik Forsell där i samband med just den här Björklöven-Skellefteå-matchen, då sa han att det skulle in två forwards, varav en mönsterbrytare. Och då tänker jag mönsterbrytare, då tänker jag Linus Karlsson. Mm. Att det är kanske den typen av spelare, eller i drömscenario, att man kan få hem honom.
Men då kan jag lika väl säga det redan nu, att som det ser ut nu så kommer Linus Karlsson inte spela Skellefteå. Vad jag har hört, att han är helt inställd på att han ska köra borta i AHL.
Ja, och jag gillar ju det. Sen är det också det, vad händer då om han blir nedskickad tidigt och känner att han har kanske fem, sex, sju forwards före sig i kön upp till Vancouver. Är det bättre för han att komma hem och vice versa? Men absolut, jag hör vad du säger. Men jag tror ändå att Skellefteå kommer vara så pass spelförande. Filip Roos kommer kanske eventuellt tillbaka också. Kommer inte han
alltså
tillbaka?
Alltså Skellefteå har ju faktiskt rättigheterna på sin sida.
Men de rättigheterna kan man stoppa upp någonstans. De har rättigheterna på sin sida. Men om Filip Roos är den sista backen som blir nedskickad från Chicago på campen. Han är alltså backsave. De behåller sju backar. Han är back nummer 8. Ska då han åka hem till Skellefteå och bränna sin chans? För är det back nummer, då är det 1 i farmalaget. Då är det bara en skada eller en trade från att bli uppkallad. Då har du ju rätten på din sida, men du har ju inte spelarens vilja på din sida.
Nej, exakt. Och därför tycker jag att Skellefteå ska strunta i det. Om nu Filip Roos verkligen vill, för jag har förstått att Filip Roos vill köra, även om han blir nedskickad i AHL, så vill han ta den vägen in. Och det spelar nog ingen roll om han står precis på gränsen som 8, eller om han är kanske 4:e i rangordningen. Han vill ta vägen till NHL via AHL.
Men du kan ju ta en lite här på Skellefteå. Vi har fått från Edvard Berggren. Hur går Forsells jakt på den sista forwardsplatsen? Har du hört någonting?
Ja, de jagar både en forward och back, ska jag säga. Och då är det väl en indikation på att man inte räknar heller med Filip Roos. Så att där, jag tror ju att man har gått ganska hårt på Johan Sundström här under sommar och höst faktiskt. Men där är Frölunda benhårda. Att man,
men vad är sitter det på? Hur mycket lön? Han har ju 300 000 i månaden, vilket har framkommit då när han blev avstängd, så att om man tjänar 300 fjol eller 270, men vi säger att det är runda slänga de summorna det handlar om. Vad tror du Frölunda är beredd att äta upp i form av lön för att han ska gå till en annat lag? Och släpper honom till Skellefteå, så är det ju, det är ju en indirekt en finalkonkurrent skulle kunna vara.
Ja, visst är det så. Men alltså, Frölunda har ju redan betalt. De kommer snart kliva på sin 5:e månadslön till honom när man betalar ut i den 25 september. Och jag menar, de har snart ätit upp halva sista året på kontraktet. Så jag tror inte Frölunda är speciellt villiga att släppa mycket mer, för om man har redan betalt hälften och det inte har hänt någonting, då kan man ju vara rätt hårda. Alltså, nu börjar det ändå brinna knutarna för Johan Sundström. Han är född 92. Han har många år kvar som hockeyspelare om han vill.
Absolut.
Och ska han kräva ut varenda krona, så kommer ju Frölunda inte släppa honom. Frölunda måste ju ha någon vinst av det, annars så kommer inte de släppa honom.
Så det är lite chicken race, vem som gör vad, eller vem som tar första steget, eller vem som är beredd för att ja.
Så är det. Hade jag varit Frölunda, så hade jag sagt till Johan Sundström nu, okej, nu gör vi så här. Du får septemberlönen, du får oktoberlönen. Gör vad du vill efter det.
Ja, exakt. Det skulle man kunna göra. Men samtidigt, ja, absolut. Han har inte råd att sitta en hel säsong.
Man får ändå utgå från att Johan Sundström får ett avtal i oktober.
Och, ja. Men varför, kan du berätta för mig, varför är han inte i Linköping? Vad är det som har hänt? Linköping är ju klubben som plockar upp alla spelare.
Men han kanske är i Linköping om ett tag.
Ja, det är inte omöjligt. Är de på jakt, tror du, på forwards?
De är definitivt på jakt efter forward. Jag hörde precis innan jag klev in i studion här att Linköping, nu jagar de forward. De är ute riktigt hett på marknaden nu.
Är det, ska vi säga, lite minipanik tror du i Linköping som har varit...
Ska man börja igen med panikerna där alltså?
Ja, men varför inte? Alltså det är ändå det är ändå en försäsong som har varit usel från deras sida.
Ja, om man nu ska lägga så mycket vikt i den där försäsongen och Brock Little kommer in, eller Bror Little, för det skrivs det hela tiden. Har du också det när du skriver?
Varje gång, rättstavningsprogrammet, det är, varenda gång så blir det Bror Little.
Ja. Frankie B har ju skrivit en fråga också. Som spelare, vad ville du se och känna i träningsmatcherna? Hur viktiga är resultaten? Förstår att energin går upp och ner i seriespel och spelet verkligen kan kugga i så där helt plötsligt i premiären. Hur oroliga ska LSC vara efter 6 torsk på 6 träningsmatcher?
Det är att det där är, man brukar alltid säga att för sig så, nej men det är bara för att hitta känslan, det betyder ingenting och så. Men man vill ju ha, alltså, hitta känslan, men det är mer alltså i spelet att man ser positiva saker. Och även om man förlorar kan man alltid bryta ut positiva saker. Det här gör vi bättre. Vi är liksom inne på en resa där vi ska utveckla spelet med puck och så. Men det som blir i Linköpings fall, när man har förlorat mycket på försäsongen, har du då en dålig premiär, du ytterligare någon dålig match därefter, då kommer det rätt snabbt. Har du en bra försäsong och du gör en dålig premiär eller en dålig andra match, så är det så här: gubbar, vi har visat på försäsongen, vi har ett spel som funkar, det är bara att jobba på. Men för Linköpings del, förlorar de premiären, match 2. Pressen som blir i match 3 redan då, den är brutal. Och Linköping, ska vi säga, när vi satt och poddade här i maj, då var det ju mycket som... som hände framöver i form av värvningar. Vi visste inte, men vi sa ju Linköping, ja, men med det laget som de skulle kunna bygga upp så ska de nog sikta på topp 6.
Står du fast i det då?
Nej, det gör jag inte. Jag skulle till och med vilja, hade jag fått sätta en tabell nu, så med det som man har sett på försäsongen och den paniken, för om Linköping hamnar efter 10 omgångar, då kommer det bli den här näsan precis över vattenytan känslan. Man kommer bara spela för att vinna, inte spela för att utveckla spel med puck. Så då tror jag att Linköping kommer kunna infinna sig en panik ganska snabbt hos Linköping. Väldigt snabbt. Så skulle man få göra om tabellen nu, ja, då kanske jag skulle skicka ner Oskarshamn och Linköping på kvalplats.
Gör du inte bara misstaget nu, bara färgas rakt av hur det har sett ut på försäsongen då?
Ja, men jag får också, ja, det gör man definitivt. Men när man ser Linköping så finns det, kommer Ratti göra de här 14 målen i powerplay? Kommer man ha samma utdelning som i fjol? Mm. Hur bra kommer Linus Hultström vara de 10 första matcherna? Man har spelat KL några säsonger, det är ett helt annat spel. Fantenberg, vad händer? Kommer han dra på sig någon skada? Alltså det finns så många frågetecken. Och Linköping har varit en förening som har varit vana att förlora väldigt mycket. Vilket gör att man blir extremt rädd för att få stryk. Det blir, paniken kommer snabbare hos Linköping än vad den gör hos Frölunda eller Skellefteå eller Färjestad för den delen.
Om man tittar på forwardsidan. Mm. Om jag säger så här att jag sätter Brock Little, Marcus Ljung och Ty Ratti som en första lina. Mm. Vad har du efter det egentligen då?
Jag vill ändå säga att Strandberg är ju en bra spelare. Du har Törnqvist och Hennekeinen.
Ja, men Törnqvist, ja, eller dansken här.
Ja, Russell. Ja, Russell före Törnqvist.
Men gör han 17 mål igen då?
Ja, alltså det skulle han ju kunna göra.
Skulle kunna göra.
Ja,
men... och har Strandberg haft mer än en riktigt bra SHL-säsong?
Ja, 2 kanske.
Har han det då?
Ja, han hade väl i Djurgården där ett par. Jo, men det hade han. Innan han skrev kontraktet där för ett par år sedan. Innan liksom det började ta fart med skador.
Strandberg är bra när han är bra. Men det har varit väldigt struligt de sista åren.
Ja, absolut. Och det här gör ju, det finns ju många frågetecken. Men för att återgå till det här, om vi nu ska hålla oss till vårt tabelltips. Så har vi båda satt Malmö i botten av tabellen. Och det... i mitt fall, när jag satte dem där, ja, Malmö, den är svår. För Malmö har ju ändå en karaktär i laget. När det går emot och när det är som jävligast, då hittar de ett sätt att skaka av sig botten, men kvalplatserna. Det har ju varit 2 år i rad nu som man nästan har liksom kunnat spika in dem i ett kvalspel. Men de har hittat i slutskedet av säsongen i fjol, var jätteimponerande. Säsongen dessförinnan än mer imponerande. Och de har ju det laget de sätter på banan nu, det är ju egentligen samma lag som var ganska hypat inför säsongen i fjol.
Ja, nej, men så är det. Men alltså, när jag satte dem sist, då kände jag bara så här att jag kan inte motivera något annat lag att vara där nere sett till hur lagen faktiskt ser ut inför säsongen. Alltså det hade varit direkt okunskap om jag skulle sätta Linköping med det laget de sätter på isen i år med de namnen. Man får gå efter namnen och hur de har presterat innan. Sen ska man också väga in att till exempel Malmö, de har ju väldigt många spelare som är kvar. Och de har ju ett spel som sitter på ett annat sätt. De ligger i ett tidigare läge med allting. Och det ska man faktiskt inte underskatta. Det tror jag är extremt viktigt i en sån, vad får man säga, defensiv liga som SHL. Eller där det är så inriktat på att du har ett spel som sitter där allting fungerar, där allting kuggar i. Det tror jag är jätteviktigt. Så att det har ju de fördel i det läget. Mm. De har ett okej målvaktspar där de kan sparra varandra. Jag tror Marmelind är given etta som det ser ut nu.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Inför SHL-säsongen så har ni väl inte missat att man kan läsa om det senaste och hetaste inför säsongen, bland annat Sannis analyser. Och nu har vi ett supererbjudande för er som lyssnar på Sanni och Svensson. Gå in på expressen.se/Sanni Svensson så har vi ett erbjudande där ni kan läsa Expressen Premium för 19 kronor de första 2 månaderna. Så ta del av ett supererbjudande.
Skynda och fynda! Skynda och fynda! Du, när vi satt och avslutade podden i maj så var väl båda kanske ute och cykla på vissa delar. Vi sa ju bland annat att det kommer vara klubbarnas marknad i form av att det kommer vara mycket spelare som är lediga. Det har ju varit mycket spelare som varit lediga, men det är ju många som har gått till Schweiz och spelare som har valt SHL. Det är inte så att de har kommit på en superrabatterad peng, så det här med att det var klubbarnas marknad, det var väl rätt ute och cykla, va?
Man har ju hört ganska rejäla summor som har kommit under sommaren. Alltså tittar man, HV var på jakt efter Filip Holm. Och jag hörde att de hade ett bud uppe på honom på 275 000 i månaden. Och det mer eller mindre skrattade Filip Holm och hans agent åt. Och gick till Örebro istället. Så vi kan ju bara ana vad han har fått i Örebro. Om han inte liksom ens är beredd att lyssna vidare på HV när de ger 275 000 från tvåvägsback.
Men det är alltid så. Nykomlingarna måste betala mer.
Så är det.
Även om HV inte känns...
De är ändå så pass... Och det här var ju ett rätt sent läge när HV ändå hade värvat på sig rätt... etablerade spelare, så Filip Holm kunde ändå säga att jag har kommit Erik Martinsson, Andy Mili, Nettinen, André Pettersson och Tedenby och allt vad det är. Så att han såg ju ändå att det var ett ganska etablerat lag. Andra sidan har ju säkert förstått vad de har fått betalt då också.
För att återgå då till den här podden som vi släppte där i maj där, så slog vi ju fast att Cody Curran skulle skriva på för Färjestad. Nu skriver Tobias Albinsson lite hånfullt till oss. När skriver Cody Curran på för Färjestad?
Nu kommer den, han kommer nog aldrig spela SHL igen som det ser ut nu.
Kan vi bara slå fast en sak här? Det är ju väldigt, alltså det som händer i Ryssland med Ukraina, det, alla tar avstånd från det här. Det är avskyvärt. Nu är det också så att de spelarna som har valt att spela där, de har ju en stämpel på sig nu, eller hur?
Så är det.
15 februari, det är panik. Oavsett vilken klubb det är, kommer de plocka spelare från KL?
Om man hör hur det låter idag så nej. Men nej. Om man hör hur det låter då så troligtvis.
Kommer supportrarna stå upp för det här? Förstår du? För
att jag tror att vissa supportrar nog absolut kan ha kvar sin hållning på det där. Det tror jag. Men jag tror också att det finns supportrar som att nej, vi får se hur...
Rädda det som räddas kan.
Ja, alltså man ser till steget bästa först och främst. Men jag tror ändå att det finns supportrar som kommer stå upp för mänskliga rättigheter och det här som man ändå står upp för i det här läget.
Men vad hände med Curran då? Varför landade han inte in i Färjestad eller i SHL överhuvudtaget?
Jag tror att dels så hade han en ganska saftig prislapp. Och dels så tror jag Färjestad hade honom som ett alternativ om man inte fick Ville Pocka. Ville Pocka var ju på GTHV. HV erbjöd mer pengar. Han gick till Färjestad trots att han hade lägre betalt i Färjestad. Och sen var det ju Theodor Lennström också. Så att jag tror att man var långt framme med Curran. Eller jag vet att man var långt framme med Curran. Alltså ingen rök utan eld. Jag menar, vi fick till och med ut dagen efter vi släppte vår podd att det var 2-årskontrakt som fanns på bordet. De uppgifterna hade ju inte ens vi.
Nej.
Och jag menar, en sån uppgift har inte en lokaltidning om det inte finns sanning i det, att man går så detaljerat i det. Så jag tror att det var väldigt nära, men att man ändå gick på Ville Pocka, lite billig alternativ. Lennström skulle ha sina pengar och så gick man med det. För det var väldigt mycket pengar på Curran. Det var ju därför Rögle inte kunde vara med i leken.
Nej, men där, precis, exakt. Men han var ju ledig länge under sommaren, Cody Curran. Ni som har lyssnat på den här podden vet ju att jag har ju en väldigt förkärlek till Cody Curran som spelare, vilket såklart har grusats nu med tanke på hans val och flytta till KL såklart. Men varför Rögle, de har alltså 6 backar på kontrakt, eller de har ju fler än så. De har Adam Engström, en junior som man plockade från Djurgårds J20, som kommer kunna bli jätteduktig. Men de har 6 backar som seniorbackar, vilket betyder att man måste plocka in en back till. Varför gick man inte hårdare på honom när han fanns länge på marknaden? Förstår jag menar, om man inte hade pengar, då hade man väl kunnat gå till x antal utvalda sponsorer utan att namnge dem, som är ganska täta, som jobbar nära klubben, och säga att det här är ju faktiskt en av Rögles mest populära spelare i modern tid.
Och annars, alltså, ja, men det var väldigt mycket pengar, plus att man ändå riskerar alltid när du tar en spelare tillbaka.
Absolut.
Så du riskerar det ju alltid någonting för den här spelaren när du plockar tillbaka, och för dig själv i anseende att du plockar tillbaka någon. Repriser blir ju sällan så bra som de varit tidigare. Så jag tror att man tänkte, med tanke på priset också, plus att man måste ha en right back.
Men vad tänker du pris då? Vad låg summan på?
Alltså jag tror att det var mer än vad Tambellini tjänar till exempel. Jag tror att Tambellini tjänar mest av importerna i Rögle. Alltså typ $300,000 netto.
Han kommer förresten vinna poängligan den här säsongen, vet
jag. Ja, jag såg att du skrev det, ja. Men det kommer Mattias Bromé att göra.
Nej, jag har ju sagt att håller sig Tambellini frisk en hel säsong, så gör han 69 friska pinnar. Har du sett han i CHL eller?
Jag har sett lite grann av
honom. Det är ganska roligt att se CHL, för att när man möter de här motstånden, alltså du vet, de här Tambellini, Ryan Lash-spelarna, de måste ju tycka att det är fruktansvärt kul att spela CHL, eftersom de inte sönderscoutade på samma sätt som de är i SHL. Tambellini får ju så otroligt fint utrymme för sitt skott.
Ja, men helt ärligt. Rögle, de spelar som mot Katowice och Cheques Fehervar heter de, ungrarna. Vad ger det att ha de här 4 matcherna precis innan serien för dem? Alltså visst, man kan inte göra någonting åt det. Det är som det, de har hamnat i en lätt grupp i SHL får man säga. Ja. Men det här är alltså de 4 sista matcherna innan de går raka vägen in i SHL.
Men nu har de fått vinna lite i alla fall. De hade ju lite tufft på försäsongen. Det pratades ju faktiskt om att det var ett litet möte, ett litet krismöte redan på försäsongen. Vilket är lätt hänt när man kommer in och spela lite dåligt, även om matcherna kanske inte gäller någonting på det sättet, så blir det ganska snabbt där att okej, det här är för dåligt, vi kräver mer av oss själva. Nu har man ändå fått vinna lite matcher i CHL, och då kan man ta med sig den skjutsen in i premiären.
Absolut, det är klart att du får ju väga in det, att du får en vinnarkänsla i laget, men jag undrar ändå vad man att det går lite för lätt för dem i de sista 4. Det är ju sin sak om det bara handlar om enstaka matcher.
Absolut.
Och jag tänker också på det. Jag menar Brynäs, vad har de haft för träningsmotstånd? Först förlorar de en jäkla massa matcher. Sen går de in i säsongen med att möta totalt nerkört Malmö som orkade en period, och sen så kör de över de sista 2 perioderna. Sen möter de danska Rödovre och sen möter de AIK. Det är vad de går in. Och så har de förlorat mot allt annat SHL-motstånd innan det.
Ja, och jag har ju jag satte ju Brynäs näst sist i tabellen. Nu har jag ju försökt göra en liten minipudel här genom att ska placera Oskarshamn och Linköping där baserat på försången. Men jag ser ju Brynäs som ett lag i botten. Och det är ju många som har väldigt starka åsikter om det. Jag har ju sett att de tippas ju med en del. Jag tror att Adam Johansson, vår kollega, hade de typ 5-6 i tabellen. Det vittnar ju ändå någonstans om att det är väldigt jämnt. Förstår du vad jag menar? Att det är sjukt jämnt mellan lagen. Men där har vi fått väldigt mycket frågor om Brynäs. Jag känner att de är väldigt riktade mot mig. Men en som vi kanske kan ta direkt här, det är från Anders Nordström. Då vi betygsätter ju tränare. Du har gjort det i bilagan. Jag har gjort det också i mina genomgångar. Jag och Mikko Manner och tränarteamet 3 getingar. Och du,
jag också.
Ja, precis. Och då frågar då Anders Nordström: hur kan Manner och hans stab, som har ett OS-guld, ett och VM-guld på sitt CV endast få tre getingar i betyg, i mina ögon mycket märkligt. Är det bättre att gå till kvarten i SHL än att vinna OS?
Ja, men då kan man tänka så här. Vilken roll har Mikko Manno haft i det här tränarteamet? Han har varit assisterande tränare. Om jag vänder på frågan då, vilket betyg hade du, Sanni, gett till exempel Johan Garpelöv, som har vunnit grejer som assisterande tränare i Tre Kronor, om han hade gått in som headcoach i SHL idag?
Två getingar. Alltså, eftersom han aldrig varit headcoach på ett lag liksom.
Så precis, man har varit headcoach i absolut. Ett år här nu. Han var det i Finland.
Han var i Finland, men det är skillnad. Jag tycker att tre getingar är väl fullt rimligt. Och jag menar, Pajaloma har ju varit i, alltså har inte varit i landslaget, och Keskinen, vad heter han, eller den här nya, nya, han har ju varit i tjeckiska landslaget. Men alltså, jag tycker att fullt rimligt, baserat på det han gjorde i fjol, Manner, jättebra, men inte bevisade någonting mer än att ta dem till en åttondelsfinal, vilket var okej, okay, liksom.
Ja, nej, men jag tycker om trea. Kalle Kaskinen heter han och Ari-Pekka Pajaloma heter de.
Pajaloma. Ja. Men du, bara för att hugga tillbaka lite på mig där, vad tycker du om Brynäs lagbygge då? Om jag har satt dem i botten av tabellen, vilket jag har fått lite skit för, vilket är fine. Alltså, det är inte så
jag
så
satte dem som åtta inför säsongen. Jag tror ändå att man kan skvalpa någonstans där man var förra säsongen.
Då är den intressanta frågan. Det är ju en eller två forward som måste in i det laget.
I alla fall en, ja.
Ja, en för nu, just nu har du en Kvist, Birgersson och Ljungkrantz i en fjärde kedja, vilket en spelare separat skulle kunna spela i SHL. Men som en kedja, en fjärde kedja som ändå är viktig för att ge bredd, så är det för svagt. Och då börjar man kolla, nu har man till och med satt ut Johan Larsson på en kant under försäsongen, vilket... Alltså för mig är ju det den kanske bästa centern i ligan.
Ja, alltså det känns tvåvägscentern i alla fall.
Det känns ju som att pissa bort det genom att sätta honom på en kant.
Ja, ja, verkligen. Nej, men alltså för mig så känner jag att det är Greg Scott, Palve och Johan Larsson som är de tre toppcentrarna. Kanske Greg Scott får man ändå anse är nummer tre. Jag skulle säga att rent offensivt så är väl Palve den bästa centern som de har.
Ja, absolut, det är det ju. Jag skulle kunna sätta Palve på en kant för att få Larsson som första center, Björninen som andra center.
Ja, Björninen har du också, han är ju jätteskicklig tekare.
Ja, precis, och så får du Ölund, han är ju egentligen fjärde center, men med tanke på att man har inte tillräckligt brett lag så blir han tredje center. Och så får du ju ungtupparna där i fjärde kedjan.
Ja, men lite så, men Björninen tror jag faktiskt kan bli riktigt bra. Jag tyckte där fanns grejer hos honom när jag såg honom under försäsongen, så han tror jag är en bra värvning. Men annars det ska funka för Timashov också. Var lite skadad från och till här. Han ska leverera under en säsong. Alltså tittar man på vad han levererade, det ska vara en offensiv spelare. Alltså tittar du på vad han levererade rent poängmässigt i snitt, så gjorde han alltså 18 poäng på 29 matcher. Då är du nere någonstans, nu ska inte jag nervärdera andra spelare, men till exempel Patrik Westerholm i Malmö, det är på den snittnivån i poäng vi pratar. Och Patrik Westerholm ser man kanske som, ja men det är en okej andra, tredje kedjespelare någonting. Och Timashov ser ju säkert Brynäs som en
topp. Ja, ja, absolut.
Som en toppspelare.
Men han skulle ju kunna göra mer poäng i år. Men jag tycker att det är bra. Jag tycker det är för lite bredd, och så tycker jag det är lite för lite spets, alltså målgörare. Alltså centrarna i Larsson, om han spelar center, Björn, det ser jättebra ut. Backsidan, det är bättre. Men det är ju fortfarande så här, Kinnvall, ja, han superbra för någon säsong sen. Är han där, kommer han vara, hur lång tid kommer det ta för honom att komma upp i den nivån han var i HV71 när han kom åtta i poängligan på typ 41 poäng? Kommer han ens komma dit?
Men de har ju Simon Bertilsson i laget. Det är ju Europas bästa back.
Ja, det är faktiskt. Har du lyssnat på Adam Johanssons poddar?
Det har jag.
Simon Bertilsson är för mig, ska inte överdriva för mycket här och låta alldeles för partiskt, men det här, för mig är det här en av Europas bästa backar. Simon Bertilsson skulle kunna spela NHL. Det är min bild av honom. Jag skulle nog inte byta bort Simon mot någon back i hela Europa, om jag ska vara krass. Han tycker jag, hans hela paketet med Simon är ovärderligt, och jag håller han riktigt högt, så att han skulle halka ner eller hur de vill formera, det lägger inte jag mig i. Men att han är en toppback i vårt lag, den här ligan och i det här, ja, Europa, det råder inga tvivel.
Ja, det är ju fint, en kärleksförklaring för Johan Lassén, men sportchefen där i Brynäs. Men Simon Bertilsson är ju, det är ju en gedigen SHL-back, men det är ju inte en toppback i SHL längre, utan det är ju en fjärde, femte back då kanske.
Du ser det ändå så pass.
Ja, och då gillar jag Bertilsson. Eftersom han står ju för mycket av det jag själv stod för som spelare. Men för mig är det, tror jag egentligen att han kommer vara bättre i år när han förhoppningsvis bara kan fokusera på att vara en bra defensiv back, som tidigare när han fått liksom jobba på olika positioner i form av ska jag spela powerplay, vilket nu har andra spelare som kan göra. Men att han är en av Europas bästa backar, det håller jag inte med om.
Hur ser du på Brynäs rangordning då? Om du bara tar det lite snabbt, vilka skulle du säga är 1, 2, 3, 4 då?
Nej, men alltså Friman är ju, alltså ska ju vara där uppe. Du har ju Kinnvall såklart. Ni hade jättebra ut.
Sklenicka
ska ju vara där uppe. Det är ju Bertilsson, alltså det som blir intressant är om Theo Lindstein kan liksom klättra sig förbi Julius Bergman och Tom Hedberg för att liksom få ännu mer dynamik, och Samuel Johannesson om han kan ta steg. Men det är en klart bättre backsida Brynäs har, och målvaktssidan är bra, men det är någonting som skaver där. För att tänk lag som Luleå, de har inte ett bättre lag i år. Växjö tycker jag är ett jättebra lag. Rögle, alltså Skellefteå, de kommer vinna matcher för att de har en struktur, ett system, de är spelförande lag. Kommer Brynäs med det spelet vinna mer matcher än man förlorar? Kommer Johan Larsson tycka att det är superkul att spela det defensiva spelet som Brynäs, om de nu ska göra det i år också, i omgång 12 borta mot Oskarshamn eller Malmö, en halvfull arena. I ett VM som Finland skördar stora framgångar med Mikko Manners typ av spel, där kan du alltid motivera spelarna och säga under de här 2 veckorna då kan ni få den här medaljen om ni spelar på det sättet. Men i 52 omgångar så måste du motivera spelarna på ett annat sätt. Och jag tror att dagens spelare, jag tror de har svårt att köpa in det där spelsättet över 52 omgångar. I fjol med Brynäs, inga problem, för man kom från fullständig kaos. I år måste man utveckla det spelet, annars tror jag många spelare där kommer liksom ledsna ur och känna att fan, det här är inte så jävla kul.
Vad tänker du kring Anton Redin som är lagkapten och att Johan Larsson kommer tillbaka som ändå är en stark ledare?
Ja, men inga problem.
Alltså, det tror du är lugnt?
Nej, hur lugnt som helst. Mm. Jag hörde att du och Adam pratade lite det i Adams podd där. Det tror jag definitivt inga problem, för att jag menar, Rudin, han är där för Brynäs bästa. Johan Larsson kommer hem för Brynäs bästa. De känner varandra sedan tidigare. Jag menar, de har varit i Gävle på somrarna. Absolut noll problem. Och det är Johan Larsson, jag har själv varit kapten eller assisterande. Man är rätt prestigelös huruvida man har ett A eller ett C på bröstet faktiskt.
Är alla det då? Är alla spelare prestigelösa i den formen? Vi såg ändå hur det körde ihop sig med Carl Söderberg, Alsenfelt och så vidare förra året.
Nej, alla kanske inte är där. Men det är ju någonting som man får hantera i gruppen eller med form av ledarna. Att liksom, du, oavsett om du har ett C, A eller ingen bokstav, så har du den här viktiga rollen i gruppen. Så att jag, när jag ser en hockeymatch så skiter jag egentligen fullständigt huruvida någon spelare C eller A. Man kollar lite hur de uppträder.
Det för mig in på Timrå IK faktiskt, som har fått tillbaka Jonathan Dahlén, som hade sett innan han åkte och var den stora, stora stjärnan innan han åkte över till San Jose. Anton Land har kommit hem, han är den givna kaptenen. Hur ser du på Timrå när de, om vi börjar i den änden, är det noll problem där också eller?
Noll problem vet jag inte riktigt, för där är det, har det varit liksom Jonathan Dahlén i Hockeyallsvenskan. Kunna spela lite på in- och utandning, kunna tagit något byte här, något byte där, lite ledigt så, och fullkomligt dominera. Nu är det på en helt annan nivå där du måste liksom vara på tå i varje byte, och där också krävs det, för att vara på tå i varje byte så krävs det också att du är det på träning. Och när jag pratade runt lite i fjol med folk i och runt Timrå, så var träning, det var lite för dåliga träningar helt enkelt. Nu kommer Anton Lander hem från Ryssland, han har varit i NHL, han har spelat OS, han har spelat VM. Det finns en kravställning, han vet att ska vi leverera på den här nivån så måste man också träna på den här nivån. Jag tror att det är det kanske som kan liksom stöta sig lite, att några spelare är vana på att göra på ett visst sätt, och så kommer Anton Lander hem och han har sin farsa som tränare. Nu blir det väldigt liksom Lander Karlsson styrt, pappa son där. Och det skulle väl kunna vara att några spelare tycker att fan, vi spelade på så här sätt, tränade på det här sättet tidigare, det var bättre och så. Så där skulle vi kunna liksom, jag säger inte att det behöver bli någon friktion, men det skulle vi kunna se att det blir mer av en friktion kanske.
Kevin har en fråga. Timrå med fullt manskap. Första Jonte Lander Pettersson. Andra Vedda Hansel Halloran. Tredje Hartman är väl för bra för att spela en tredje lina. Hur satan ställer vi upp laget?
Ja, men det är väl inga problem. Alltså, jag menar, Hartman kommer kunna göra 20 mål. Men han kommer kunna spela jättebra i en tredje kedja. Om det nu han spelar med till exempel, ja, vad ska man säga, Lundin och Alvarez till exempel.
Eller Oliver Johansson.
Eller Oliver Johansson till exempel. Och sen komma in och spela powerplay framför mål. Alltså, alla lag, kolla på lag som är bra, de har ju bra spelare i tredje kedjan också. Och det måste ju flytta fram de positionerna. Vi var inne på Brynäs här alldeles nyss, som jag kanske tycker, som jag då har liksom rankat efter Timrå. De har ju också, jag menar, de kommer ju också få någon bra spelare i tredje kedjan. Du måste ju få det för att ha helt annan nivå. Men då också William Halvarsson tycker att Timrå är väldigt framtungt. Alltså att de är framtunga med forwards, och det är de ju. De har ju lagt allt krut, och det är klart, det är svårt. Ska man tacka nej till Emil Pettersson, nej, Anton Lander, Vedin eller Jonathan Dahlén? Det går inte. Men det har ju gått att det är lite brist på backar.
Ja,
om
nej,
man säger
men,
så.
Nej, men så är det ju. Så är det ju. Men Timrå kommer ju värva en back, men man kan inte förvänta sig något jättefancy där. Det tror inte jag i alla fall.
Jag har en teori som jag ska lansera.
Kör.
Nubben, numera sportchef i HV71, han jagar en back. Mm. Vilket gör att det blir en back över i HV.
Då är det ju naturligt att det blir Daniel Bertov Glad.
Ja, men då ska ju Bertov Glad själv acceptera den flytten. Och det kanske, menar som HV-kille uppvuxen, kanske inte han gör det. Men är det inte den typen av breddback som de får sikta in sig på, tror du?
Ja, det tror jag. Annars får de ju hitta någonting borta i Nordamerika. Om de ska, eller någonting som är överblivet i Finland. Alltså, man hade kunnat ta typ en sån som Stefan Elliott som Djurgården tog här nu, som inte funkar nere i Tjeckien. Tränaren pratar inte engelska överhuvudtaget, vilket är helt sjukt att du värvar en kanadensare och så pratar tränaren inte någon engelska överhuvudtaget.
Nej, han hade ju gått. Ja, jag tänkte att han var ledig.
Han var ju klar för Pardubice.
Det var så det var, ja. Yeah. Och så hög Djurgården. Så han hade packat upp grejerna i Pardubice.
Ja, yeah, yeah, absolut.
Okej. Den är jobbig.
Och så ingen engelska på tränarna,
nej.
Alltså.
Ja, nej, den blir.
Men det kan ju bli så att det blir någon sån typ av spelare som kommer över någonstans också, att du har börjat ner i Tyskland eller vad som helst, Schweiz för all del, alltså någon sån spelare.
Ja, och med bort NHL när trupperna sätter sig, det kommer värvas till Tyskland och det kanske blir någon spelare ledig och så. Men det är ju i deras fall Timrå en...
Men frågan är hur länge Timrå ändå kan vänta. För att,
kan inte vänta.
Får de en skada, ja, då står de med Noel Edfeldt som är en helt oprövad junior.
Ja, och om man ska se i, alltså man då ska sätta det som en måttstock, att juniorlandslaget, han har ju säkert i sin ålderskull 03-04, så har han väl i alla fall en 15 backar före sig, förstår du vad jag menar, alltså i den ålderskullen. Så att det är ju liksom ingen talang som kommer upp som bara, oj, den här killen. Så han kan säkert bli bra, men det är ju inte en sån här spets junior som är given i ett junior-VM till exempel.
Vi pratade ju mycket om att Timrå, eller vi fick en, sa det, det var en lyssnare där som sa att det var framtungt, och det håller jag med om. Alltså efter Per Svensson och Didrik Strömberg, alltså jag ser ju inte riktigt vilka de defensiva kuggarna
är. Tim Eriksson var ju faktiskt...
Han var jättebra i kvalet.
Ja, och nu är det, och det som man då kan se, att tänker jag då, just kring det, att han var ju bra i kvalet. För det fanns ju en tydlig skillnad i Timrås spel under kvalet med Ante Karlsson som tränare. Att det var väldigt tydligare, bättre defensiv struktur än vad det var under säsongen. Man låg tajtare för varandra, vet jag själv som gammal back. Om man kliver upp så vet man att man har täckning bakom. Det var ett lag som satt ihop på ett annat sätt. Det förväntar jag mig att Timrå kommer spela på samma sätt i år. Och då tror jag att en spelare som Tim Eriksson kommer bli bättre. Därför ser jag honom som en rätt stabil och viktig kugge för dem.
Ja, alltså, för det bygger ju ändå på att han och Didrik och Per Svensson, att Per Svensson, han har ändå visat att han fungerar på den här nivån och är bra, men Didrik Strömberg har ju sina problem med skadorna också.
Ja, så är det ju. Men det är alldeles för tungt, såklart. Men vi var inne där på att jag hade lanserat en liten teori att de skulle ta den överblivna HV-backen. Men då frågar Karl här, vem fyller den sista backplatsen i HV71 och blir det innan säsongsstart?
Bra fråga. Jag tror ju att Nubben definitivt har en ambition om att hitta den backen. Alltså man pratade väldigt mycket tidigare om att det ska vara en, kanske en bra offensiv back. Men jag tror man står sig rätt bra med Emil André och Erik Martinsson som powerplay alternativ på backsidan. Så jag tror mer att man är ute efter en stabil defensiv back. Alltså Anton Strålman hade varit klockren i det läget. Jag tror inte alls att man var speciellt sugna på en sån som Cody Curran egentligen. Även om, om han fanns ledig. Så det var inte den backtypen som HV ändå söker. Så att jag tror att man kommer gå på något ganska oflashigt namn som är stabilt defensivt. Det är vad HV behöver.
På tal om HV då, Noah Gårdstam undrar vem som gör flest poäng i HV nästa säsong, alltså den här säsongen. Känns som André Pettersson, Tedenby, Andy Mealy, Erik Martinsson, Elvenäs, Nettinen, Forsberg och Böttger. Alla potential att göra 35 plus poäng.
Hur ofta har Mattias Tedenby gjort 35 plus?
Aldrig, det har han aldrig gjort. ESL har han inte gjort det.
Nej,
jag tror inte han kommer göra det år heller. Men en som jag tror kommer vara fruktansvärt bra den här säsongen, vet ni det?
Jag gissar på att det är Andy Mealy.
Ja, han kommer vara bra. Han kommer vara bra, för jag gillar hans attityd. Han är lite arg och lite sån här bulldozer.
Han skiter totalt i vem som står. Alltså är det Oskar Engsund som står på andra sidan mot honom? Alltså han kör på liksom. Han är inte rädd för någonting.
Nej, men han har skön attityd. Men André Pettersson. Alltså, jag vill ju säga André Pettersson, men jag har fått till mig att det ska vara Pettersson. För att han,
ja, jag säger Pettersson.
Ja, men ska vi köra det eller? Vi får
fram till någon annan säger någonting annat, ja. Så säger vi André Pettersson. Ja, för det stavas ju André Pettersson.
Ja, exakt. Ja, men för det var en som hade kollat då, en kollega, och då skulle det tydligen vara Pettersson. Men jag kände det känns som Pettersson. Skitsaksamma. Men är han skadefri? Alltså, jag var lite skeptisk när han värvade. Skeptisk var jag inte, men jag tänkte att hur sugen är han på det här? Hur bra är han? Men han är fan riktigt, riktigt bra.
Jag tyckte han såg riktigt bra ut när jag såg honom i en träningsmatch på försäsongen. Jag tyckte han stack ut, och han har en spetsegenskap i sitt skott. Alltså han kan ju bomba in. De kommer ju ha både Fredrik Forsberg och André Pettersson som alternativ på den sidan i powerplay. Ja, de kommer få ett sylvast powerplay.
Ja, och så har du Erik Martinsson där på blå linjen. Du har alltså, nej, men det är ett bra...
Och sen har du Big Sam framför mål också.
Big Sam, ja. Hörde du om hans VO2?
Ja, jag hörde Adam sa någonting om det var 75
år. Ja, för VO2 är ju syreupptagningsförmåga, och 75, det är liksom, det är ju längdskidåkare som har det. När jag spelade så hade jag 62 någonting. Jag vägde ju ganska mycket, vilket gör att väger du mycket så ska du syresätta hela det där. Du mäter det. Men han, Big Sam, väger ju mycket.
Och ja, han väger ju en hundring säkert.
Ja, och har 75. Det är faktiskt det sjukaste jag har hört i form av syreupptagning på en hockeyspelare. Aldrig hört tidigare.
Men vad innebär det då? Är det hur mycket man liksom behöver hämta andan när du ställer dig på ett löpband eller cyklar eller sådär?
Det betyder liksom hur mycket syra dina lungor kan ta upp i stort sett liksom. Och ju mer syre...
Ja, men alltså ställer jag mig på ett löpband och springer en kvart, då är jag ju tvärdöd.
Ja, precis. Han är inte det, för att hans lungor kan ta upp mer syre.
Precis,
vilket gör att
han kan bara gnugga på liksom,
ja, och
det där.
Då han får inte lika hög puls, för han blir inte trött lika snabbt. Sen är det ju också sån där mjölksyretröskel, att han kanske tål mjölksyra bättre eller tar längre tid än får mjölksyra. Så i teoretiskt sett så ska han kunna jobba 10-15 sekunder längre i ett byte än vad kanske en som har 60 i VO2.
Skulle man då kunna likställa det med typ en kenyan som springer Stockholm Marathon, hur de ser oberörda ut när de bara springer på lite så.
För de har ju också bra syreupptagningsförmåga. Sen är de lätta i kroppen och lätt löpsteg. Jag tror inte att han har ett lätt löpsteg på det sättet, men han är inte lätt i kroppen. Men har 75 i VO2 för en hockeyspelare. Jag tror faktiskt aldrig jag hört talas om det. Det är faktiskt helt sinnessjukt.
Nu kommer jag på vad vi ska ha för rubrik på det här avsnittet också. Vi ska ha SHL svar på en kenyan i Stockholm Marathon.
Kör. Ja, vi är tidigare inne på Linköping, att de behöver en bra start på säsongen. Och de möter ju faktiskt Örebro i premiären.
Är det krismöte direkt eller?
ska vi måla? Fan! Ja, du kunde inte gått en sommar så började hata Örebro direkt.
Ja,
din jävel.
Bara kom direkt.
Ja, jag såg det, vet du. Helt sjukt. Men du, på Nils Holmqvist har en fråga här. Är det någon forwardsvärmning på gång in i Örebro? Potentiella namn, rykten, frågetecken?
Potentiella namn kommer jag inte droppa här, utan då jobbar jag väl på mitt håll och sen så skriver vi nyhet. Men jag kan väl säga som så här att de sitter ju inte nöjda i båten så som det har sett ut här under försäsongen. lätt att man tittar efter någon forward. Jag tror inte man är helt desperat. Man kan nog invänta NHL-kamper och lite sånt också i Örebro, men man är inte helt tillfredsställd med hur det faktiskt har sett ut här under försäsongen. Och David Helsing, som är lokalreporter på Närkes Allahanda, han skrev en rätt skarp krönika mot att det är någonting som inte stämmer inom Örebro Hockey.
Vad skulle det vara, tror? Ja, om han, du bara för...
ja, men alltså, han känner av tonläget på Niklas Eriksson och lite sådär. Att man är inte nöjd med hur det har sett ut, hur det har kuggat i under försäsongen. Man har ändå fått hem Bromé och man har tagit Filip Holm dyrt och Petrus Palm och kanske inte...
Nej, men har man... Alltså, jag tycker nästan att Örebro, man har fått ut rätt mycket från det laget. Om du ser det i fjol, Poistinen är värdelöst skadad, Salomäki är värdeskadad, Näckuve var borta lite, Rasmus Rissanen var borta lite, och ändå fick man ihop en kvartsfinalplats. Jag tycker att Niklas Eriksson och gänget där har ju, de får ju i grunden ut rätt mycket från laget. Sen var det ganska ospetsigt i fjol, men Robin Kovacs var bänkad där mot Luleå i kvarten. Det var inte optimalt allt det liksom.
Och Daniel Adet var ju också stundtals bänkad där, som var en spetsvärde man la mycket pengar på. Man ska också säga det att Jonas Enroth var ju fantastisk förra året i Örebro också.
Men kan vi bara pausa här nu? Varför ska alla i nästa andemening säga man kan inte vara lika bra en säsong till? Vadå? Varför
det,
inte då?
Det är klart man kan.
Ja, men alla säger ju det. Ja. Alla poddar jag lyssnar på inför den här säsongen, de säger, åh, Jonas Enroth, den mest värdefulla spelaren.
Men vilken målvakt har varit jättebra två säsonger i rad då? Kan du säga någon?
Ja, men Lassinantti, Alsenfelt, alltså de kollar på de bästa.
Ja, men om du tittar på Alsenfelt när han hade den supersäsongen, som man ändå får säga att Enroth hade, som var SHLs bästa målvakt, så var han var bra säsongen efter, men han var absolut inte lika bra.
Jag tycker bara det där, det är bara så lätt att säga för att liksom, bara för att, jag vet, jag tycker bara, jag tror att Enroth kommer vara riktigt bra i år också.
Det kommer han vara, och men sen, det bygger ju ändå på att han räddar väldigt mycket poäng till Örebro. Och ja, skulle det vara att han inte är det, så tappar de förmodligen rätt mycket poäng.
Det som talar för att han kommer vara lika bra i år, det är att de har ett bättre försvar framför sig.
Alltså vad grundar du det på då?
Ja, men Rissanen är tillbaka. Han betyder jättemycket. Tänk i fjol, Rissanen skadades och strax en månad dessförinnan hade Stefan Varg bestämt sig för att lämna till Djurgården. Där försvann ju i stort sett 200 kilo. Nu kanske inte Stefan Varg var en superback, men det var ändå en stabil defensiv back som var bättre i Örebro än var i Djurgården, där det fanns ett tydligare struktur i spelet. Så att jag tror att han har alla förutsättningar för att nästan vara minst lika bra den här säsongen. Men bara för att återgå till vår tabelltips. Du hade Örebro som 10 i din inför säsongen, vad det nu är värt. Och jag hade Örebro som 8, så vi båda ligger ju någonstans där i det mellanskiktet.
Jag hatar dem lite mer.
Du hatar dem lite mer. Men hur bra kan, du sa när jag sa att Tambellini kommer vinna poängligan, så sa du att Bromé kommer vinna poängligan. Har Bromé tillräckligt bra spelare runt omkring sig för att kunna vara i toppen av poängligan?
Ja, det är ju en väldigt befogad fråga ska jag säga. Men jag tror ändå att Bromé landar in strax över en poäng per match. Han är så pass stabil och spetsig. Skulle kanske kunna tänka sig att Arbols blir hans center. Arbols är ändå en som banar väg på ett bra sätt. Och får man kanske in någon annan ytterforward här efter någon NHL-camp, och då kanske man parar ihop de tre.
Men de behöver ju en center. Kolla på den centerlinjen. Om du kollar,
ja, vad är det? Arbols, Robert Lane och vad har du mer att tillgå? Janne Lajonen.
Och Mastomäki. Jag menar, du kan inte... Lajonen är ju tredje center. Mastomäki, fjärde center. De gör ju sitt jobb.
Men kan man inte ha Robert Lane som en andra center?
Det är frågan. Är det Robert Lane för två år sedan eller Robert Lane från i fjol? Är det Robert Lane som i fjol, då är det nog kanske dags att hitta en center.
Det är det ju definitivt.
För om du börjar liksom kolla på centeruppställningar i alla lag i SHL, så tycker jag nog kanske att de har den svagaste centeruppställningen i Örebro. Jag skulle nog kunna sträcka mig så långt. Bara jämför med Leksand till exempel. Rivik, Rohoma, Zachrisson, nu börjar vattnas i munnen, va?
Ja, det är ju,
och Knuts.
Ja, det är ju riktigt bra.
Ja, kollar du Malmö som man har i botten av tabellen. Du har Söderberg, du har Händemark, du har Västerholm, Forsberg. Ja, men det är, alltså, det är ju bra. De två första centrarna, Söderberg och Abos, är väl ungefär samma. Jag säger att Händemark är bättre än Leino till exempel. Västerholm, Lionen, ja, ungefär samma lika. Lionen kanske bättre defensivt. Mastomäki, Forsberg. Ja, men det är väl ungefär samma. Så att när man börjar kolla då där, det är där jag tror att Örebro kan falla på och man måste plocka in en center.
Och när vi ändå är inne på centra, vad tänker du kring Färjestads centra? För det har ju ändå varit någonting här i sommar. Mm. Man har tappat Delarås, man har tappat Rydal. Var står Färjestads centra?
Ja, det är jätteintressant. Alltså, för man värvade Ellie här under, ja, det var väl ett par veckor sedan. Och det är just den värvningen kommer ju bli kolossalt viktig för dem. För nu har du ett läge som Färjestad är i, där de har satt in Victor Ejdsell som center. Du har Linus Johansson som center. Men Linus Johansson är ingen första center. Han är perfekt andra, tredje center. Jätteviktig. Han är ju hur viktig som helst för dem. Men då har ju Ejdsell, och Ejdsell är ju inte en van center. Då måste du också backa upp Ejdsell med en smart Per Åslund kanske på en sida och ja, beroende på vem du sätter på andra sidan, om det är Viksten eller någonting sånt. För att han är defensiv zon, kommer ta för honom och hitta rätt i sin positionsspel. Sen har du Westfeldt som är en fjärde center. Hur bra kommer han vara inledningsvis på säsongen?
Men man ser ju Westfeldt ändå som över tid, han får ju naturligtvis börja ganska långt ner i laget, men över tid så ser väl Färjestad honom som en trea, ja, tvåa i bästa fall?
Ja, man har ändå skrivit ett treårskontrakt med honom. Sen om han tar steget i år och blir en trea eller om det sker nästa år, det är.
Men ska Pepe Lund gå på kanten då?
Ja, det är väl tanken. Att jag tror att Färjestad helst ser honom på en kant. Men det är ju ett alternativ om man ska flytta in då. Men det blir ju beroende av att Ellie lyckas som center. Att han är en toppcenter som man ändå söker.
Men tror du man tycker det är viktigt att han är en bra tvåvägscenter, eller ska det vara en producerande center? För tittar man på vad de hade centra förra året, så var det väl inte så där sprakande poängspelare man hade i Delarås och Rydal och Linus Johansson, och det funkar ju uppenbarligen rätt bra. De var ju inte ens bra tekare någon av dem.
Nej, absolut. Jag tror att man vill ha den tyngden där som man ändå hade. Den, om man tänker en Robin Hansel Timlå-centern, det hade ju varit en perfekt första center i Färjestad, vilket då gör att kollar du Timlå centerlinje så är den också väldigt bra. Så att om vi då återgår till Örebro bara för att göra en avstickare dit, de har för svag centersida. Färjestad, ja, de kanske också har en för svag centersida, men där har man ju också andra sidan väldigt spetsigt på kanterna.
Det är det de så har, de har Micke Lindqvist, de har Joakim Nygård, de har Viksten, det är spetsigt.
Precis, Åslund får räkna in, Marcus Nilsson.
Man glömmer alltid det, Åslund. Ja, men, alltså, han var MVP i slutspelet. Ja, och sen, så, ja. Man nämner aldrig Per Åslund. Nej. Eller du gör det kanske, du uppskattar ju Per Åslund.
Absolut,
jättemycket.
Det gör
och jag vet ju Färjestad uppskattar honom, men jag har i alla fall en tendens att jag nämner ju aldrig Åslund i det andetaget.
Precis. Nej, jag vet, och det är helt sjukt egentligen. Han har gjort mest matcher i Färjestads liksom klubbs historia. Men bara därför tror jag att de kommer, vad heter det, Färjestad att kunna vara bra ändå, även om man kanske inte har någon av centrarna gör 35-37 poäng.
Du var inne på Leksand också. Leksand har ju förstärkt i sommar. Framförallt tycker jag att de har förstärkt på backsidan. Man har ju fyllt på uppe på toppen av laget. Alltså man har plockat in Anton Lindholm och Ulla Alsing. Visst, man tappar Kalle Schelin som ändå var en bra spelare bredvid Matt Keitu. Men man får ändå säga att Leksand har blivit bättre på toppen av sin backsida. Man har breddat målvaktssidan. Man har fått Rivik från start. Och alltså det känns ju som Leksand ändå blir bättre. Vad tycker du?
Ja, nej, jag håller med också. Nu gäller det för dem att hitta, skulle jag säga. Det har varit bra offensivt spel, men kanske att defensiven inte har varit tillräckligt bra. Nu får du hem den här Anton Lindholm-typen. Kan Ahnelöv vara skadefri och bli en defensiv kugge? Du har Bischel, alltså Olle Alls. Alltså jag tycker att backsidan ser faktiskt rätt bra ut.
Var tar Tobias Ekberg och Alexander Lundqvist vägen?
Nej, det är just det som är. För att med tanke på att de har en del liksom som han, Anton Johansson då, sportchefen Thomas Johansson son, vilket gör att det alltid blir lite
han
känsligt.
Han har ju sett jättebra ut
helt,
under.
Ja, och han har ju, till skillnad från hans brorsa Simon Johansson som nu är i finska ligan och gjorde jättebra i fjol. Han har väl skrivit kontrakt med Minnesota också. Eller också han skrivit kontrakt med Minnesota. Han är ju en spelskicklig back, men han är ju ganska snäll i spelet. Anton då, lillebrorsan, han är ju lite mean streak i sig. Vilket gör att han har en liten krydda där på sig också. Ganska rolig detalj där med Anton. Han var ju en av de mest hypade 04-erna i ganska ung ålder. Men då bestämde han sig för att stå i mål 2 år.
Ja.
så han bara ställde sig i mål och flöjtade runt där. Och sen han började spela ut igen. Nej, men nu var det ingen kul att stå i mål. Så började han spela ut. Då hade han ju tappat ganska mycket till sina jämnåriga, vilket gjort att han kanske var med i Nolans.
Hur länge stod han i mål då?
Två säsonger.
Och när i ålder var det då?
Det var väl, jag tror om det var så här, typ 11-13 eller 12-12. Alltså det är ändå en ganska så här, det är ingen avgörande ålder, men vilket betyder att han har haft en väldigt brant utvecklingskurva de senaste åren. Så det är liksom ganska roligt. Men det är också en sån, Ekberg, kommer han ens hamna in på 7 backar?
Jag tror det blir tufft. Alltså för tittar du på Leksands backsida, Alsin ska spela, Keitu ska spela, Anton Lindholm ska spela, Arnelöv ska spela, alltså Bischel ska väl spela?
Ja, såklart, absolut.
Alltså, och sen Patrik Norén.
Han är en av 6, definitivt.
Tycker jag, då är du på 6. Och då har du kvar Alexander Lundqvist och Tobias Ekberg plus Johansson efter det.
Ja, men så det, jag tycker att de har stärkt upp sitt lag. Bra bredd på backsidan.
Målvaktssidan. Spaning. Kan det vara Tobias Ekberg som landar i Timrå?
Den är inte dum. Den är inte dum alls. Då fick han lämna Djurgården i fjol, lämnade Djurgården kanske på egen vilja.
Ja, man måste ju spela hockey.
Ja, det är sant. Ja, men den är inte tokig alls. Den är inte alls tokig. Perfekt egentligen som en sjätte back i Timrå.
Ja, och kan ligan och är en bra tvåvägsback.
Definitivt. Ja, den är nog bättre än min spaning att det skulle vara en HV-back faktiskt. Det får ge det där.
Ja, vi får hoppas att Kappanen lyssnar på det här, för han kontaktar Thomas Johansson då.
Ja, vi får se hur det landar in. Men vi har ju båda i alla fall satt Leksand här på våran förhandstips som topp 6 faktiskt, att vi båda har den på en sjätte plats. Jag tycker målvaktssidan också. Nu kommer Kaskiso som var bra men fick spela alldeles för mycket i fjol. Nu är det för första gången i Björn Hellqvist under hans tid i Leksand som han har två målvakter som han kan vända sig till. Han har ju haft noll förtroende för Brage liksom. Han har ju ställt honom om typ han verkligen har varit tvungen liksom.
Vad var det? Stod han två matcher när Jovonen stod
ja,
i
mål? Det var något sånt. I fjol fick han stå lite mer då, om man var väl uppe på 8-10 matcher någonting kanske.
Men om du tänker forwardsidan liksom, vi var inne vid centrarna, om du tänker ytterforwards, vad tänker du om en sån som Carter Ashton?
Olyckligt nu att han är skadad dag, ser ut att missa premiären. Men han har ju kommit med en helt annan fysisk status, bättre nu när han kom till Leksand. Jag tror att han borde kunna göra upp mot en 15-17 mål i alla fall. Och då är det ändå en bra spelare i en andra, tredje kedja. Sen gillar jag också farten som han har på många forward. De är snabba. Alltså, då har du skickliga center, Råhomar, de här som bara kan lägga ut pucken. Och det ska bli intressant att se om Oskar Lang, är det grundserie Oskar Lang? Eller VM Oskar Lang som spelar.
Man ska veta med Oskar Lang att varje säsong så startar han säsongen riktigt bra. Sen kommer dippen efter en 15-20 match och sen händer det ingenting.
Fram till VM.
Ja. jag tror att han kommer vara bra här nu. Det intressanta blir från 15 november. Vad händer med Oskar Lang då?
Det får vi se. Återstår att se.
En annan grej också, Leksand, innan vi tar vidare med något annat. Marcus Karlberg. När han har kommit från division 1. Jag tycker att Marcus Karlberg, har sett honom rätt mycket på försäsongen. Jag tycker att Marcus Karlberg har lite på lätten trillat ner att okej, jag var ganska stor talang när jag var yngre. Han är fortfarande ung för all del. Men han kommer från ettan. Han har lokaliserat. Var är han? Han är beredd att få ta sig det hårda jobbet som krävs nu och jobba sig in via en fjärdekedja. Jag tror att Karlberg är en klockren värvning.
Ja, vi återstår att se. Den var högst oväntad, den värvning. Och sen ska jag också säga, Emil Heinemann, han kommer ju komma tillbaka.
Vad säger du honom i näringskedjan? För han kommer att spela i Leksand. Ja, det kommer han göra.
Ja, och då måste du nog sätta honom i en andra kedja. Men tänker, om du ser på i fjol vad han gjorde, jag tror han gjorde 17 mål om man kollar alltså i både CHL och SHL. Och det var han var ju skadad i slutskedet av säsongen, så att det var ungefär 50-talet matcher knappt som han gjorde 17 mål i CHL.
Då har du Rivik, då har Rohoma som centra i första och andra. Och sen måste du ha Carter Camper med, du måste ha Quenneville med och du måste ha Lang med. Och sen är det Heinemann eller? Och ja. Justin Klus och Carter Ashton.
Ja, men du kan sätta Zachrisson, Klus och Ashton då, i en tredje.
Då får de ett bra djup i laget.
Ja, och så har du ändå Knuts och Karlsson i fjärde som är...
Med Karlberg eller Kandergård då, eller?
Ja, varför inte? Jag tycker att det ser rätt intressant ut i Leksand.
Och därför... så har du Karl Östman på det också.
Ja, ja det Leksand blir bra. Och det är också samma trupp, det är en kärna av spelare som har varit där som är redo att ta nästa steg. Ja, de är ett år äldre. So what, förstår du? Det är ändå ett lag som har varit rätt besvikna på säsongen i fjol med tanke på att man kom trea. I fjol, sämre säsong, man kom sjua. Vilket i sig, det är inte tokigt egentligen komma sjua om man tänker att Leksand har varit ner och kvalat. Men de förväntningar finns ju nu. Och så röker man mot Oskarshamn, vilket ändå ses
som en miss. Man ska ta sig vidare från en slutspelsrunda nu. Det tror jag man har gett sig fan på, rent ut sagt.
Men nu var jag inne och snudda lite på Oskarshamn, såg du det? Och så åkte man mot Oskarshamn och förkände att det var ett misslyckat.
Och så gick vi därifrån.
Men vad tror vi om Oskarshamn i år då? Jag har ju satt dem i alla fall på förhandstipset. För vad det är nu värt, nia eller något. Nej, 11 satt jag dem till slut.
Ja, men nu var du väl inne och sa att de skulle ner till den där kvalplatsen. Oh,
det, någonstans, alltså, man har alltid, jag i fjol satt jag inte ens Oskarshamn i kval. Jag tror de hade dem på en 11 eller någonting. Och så kom de 10, så det var väl någonstans där.
9, va?
9, ja. Någonstans där de till slut landade in. Men nu är det många osäkra kort, många spelare som inte har spelat i SHL tidigare. Det kan ta ett tag för dem att komma in i SHL, och framförallt i Martin Frölanders sätt att spela, som skiljer sig ganska mycket från vad många av de här spelarna har varit med om tidigare.
Man ska också väga in att Oskarshamn förra säsongen, de hade ju knappt någon som helst skada, framförallt på backsidan. Man gick ju mer eller mindre med 7 backar hela säsongen. Man skickade iväg Oliver Larsen ganska tidigt, och man kom undan med att spela de här 7 konsekvent match efter match. Det var inga problem, det var ingen skada, det var ju någon enstaka frånvaro, men man fick ju en kontinuitet i grejerna. Och jag sa ju det, hur ska Martin Flander få ordning på den här backsidan? Det fick han och Jeff Jacobs på ett väldigt bra sätt, men de var också väldigt förskonade från skador, och det måste man väga in också. När de har haft lite skador, Rikola klev ju av sista träningsmatchen här också, och då skador framåt också, då Schmeichel har ju inte spelat. Nej, på försäsongen. Ska han komma in i SHL? Det där är ju en bra spelare.
Definitivt. Men det är också, det är mycket, men du har ändå sett Oskarshamn 2 matcher med mött Malmö försången. Du var en av matcherna var i Oskarshamn. Du gick runt lite i runt omkring. Vad är känslan kring Oskarshamn? För det är också en förening som har flyttat fram sin målsättning. Fans som har fått en förväntan. Man pressade Rögle till en match 7. Man var alltså bara en studspuck mer eller mindre ifrån att gå till semifinal. Om de nu landar in på en 10, 11, 12, 13. Är det liksom, är det fansen, kommer det vara en besvikelse? Är det burop?
Nej, det tror jag inte. Jag tror ändå man har lokaliserat var man befinner sig i systemet. Jag tror att man går in i alla fall de närmsta åren. Alltså, så länge du inte har en kontinuitet att du alltid är ett slutspelslag. Man får ändå använda sig av den gamla dängan en gång ingen gång. Så att jag tror ändå att skulle Oskarshamn bli lag 13, tvingas in i det här kvalhelvetet som det ändå är, så tror jag inte det är någon fara på taket bland supportrarna, utan man vet ändå var man befinner sig i näringskedjan. Men det där är intressant när det gäller kvalet.
Ja, men, ja, för att det har ju ändå växt någonstans, det där kvalet. År 1, panik, Brynäs mot HV71. I fjol, Timrå mot Djurgården, panik, men inte riktigt lika mycket panik. Den här säsongen, tror du det blir mindre panik? Tror du det blir liksom att man har vant sig vid det där nu, klubban, att okej, det här är det som man kan förvänta sig?
Nej, men alltså så här, jag vet hur det har varit på SHL sportchefmöte och klubbdirektör och så vidare. Det här kvalet, nej, jag tror att det kommer upphöra. Jag tror att lag 14 så småningom kommer att åka raka vägen ut.
Va?
Jo, men faktiskt, de har lokaliserat inom klubbarna hur måendet faktiskt är inom klubbarna. Alltså hela organisationen bara stannar upp under de här veckorna som det här kvalet. Det är ingen som har någonting att vinna på det där kvalet.
Jävla bajs, så töntigt.
Vad tänker du?
Ja, men vadå? Vi har ett system där det är, tidigare fanns det en kvalserie, tidigare fanns det ett kval mellan hockey.
Jo, men då hade du folk som hade någonting att vinna. Nu är det 2 lag som bara kliver in med ren ångest.
Men alltså precis, men ibland är ju idrott så. Ibland är idrott himmel och helvete.
Ja. Men vadå, himmel och helvete? Det finns ingen himmel här, det finns bara helvete.
Nej, men himmel är ju en grundserie där du går likt Färjestad till, eller Luleå i final, och så blir det helvete.
Men det finns viljor som vill att lag 14, det är bättre att man åker raka vägen ut.
Ja, men det där tycker jag var svintöntigt. Alltså på riktigt, det där blev...
Ja, men visst, det kan du väl få tycka, men det är så det är. Det är så tongångarna är, att det finns folk inom SHL som vill att det där ska upphöra. Att man åker rakt ut, är du sämst i en grundserie, du åker raka vägen ut.
Det hade betytt att HV hade rykt, va?
Och Timrå hade rykt.
Ja.
Ja, då... sen ligger väl det här avtalet fast ett par år till, kan jag tänka mig. För att man kan
det är ändå hålla... SHL styr ju deras utformning på serien. Det har ju ingen annan med
just
att göra.
Just det, kan man göra så att så du kan så länge du inte... skicka ut lag 14. Du kan bestämma imorgon egentligen om lag 14 ska ut direkt.
Egentligen kan du göra. Då hade jag nog, i mitt fall så hade jag nog hellre sett över det här med åttondel. För det finns ju inget lag som har... gått från en åttondel, alltså det är väl något lag som har gått från åttondel till en semifinal.
Semifinal är mest, va?
Ja, men alltså det har väl hänt en gång eller något sånt här.
Två AIK och Malmö.
Ja, ja, AIK.
AIK gjorde det,
ja. AIK har inte spelat åttondel.
Jo, det var det året de slog ut Luleå eller HV, så var det via.
Nej, det var bara, det var bara åtta, för då lirade jag fortsatt. Jag har aldrig spart med er i nej, det
har så... inte AIK gått via åttondelen?
Nej. AIK gick, de slog ut HV71 i 4-0 i matcher.
Och så slog de ut Luleå också.
Luleå, men ingen av de gångerna så var de i, skönt att få knäppa dig på käften här.
Alltså fortsätt babbla så kollar jag det, men det är möjligt att du har rätt.
Nej,
alltså.
Men då tycker jag hellre att det är någonting man ska fokusera på. Och ta, åtta lag till slutspel, men nian och tian, de får spela en hemmamatch till. Alltså... aha,
som knappt är något folk på.
Nej, exakt. Ja. Och nu det går ju att argumentera för att Oskarshamn tog sig vidare där i fjol och pressade Rögle. Absolut, jag fattar det. Men det hade jag lagt fokus på istället för att ta bort den där kvalmatchen.
Oskarshamn möter Växjö i premiären, och Växjö är ju ett lag som man nästan i vanlig ordning får man säga. Man pratar inte så mycket om Växjö, men en sak har jag i alla fall slagit fast när det gäller Växjö. Jag tycker de har SHLs bästa backsida.
Definitivt. Jag skrev i mina genomgångar och så la jag ut någon tweet om det att jag tyckte att de var ett garanterat topplag. Och det är ju många jag märkt nu som inte tror på Växjö. Jag har satt dem som fyra, jag noterade att du satte dem som femma. Jag gör det för att man har en väldigt bra backsida, den bästa i serien. Det finns också en struktur i laget, föreningen, oavsett om det är Jörgen Jönsson som står där eller om det är Sam Halla. Det är klart att det kommer bli ett tapp efter Sam Halla med hans taktiska och det här coachandet. Så det blir intressant att se med Jörgen. Men det är svårare att komma in i Brynäs kanske som ny tränare, där det är hela havet stormar. Nu är Mikko Manner i det fallet, och så tar han en ny stab, och så tidigare var det Peter Andersson. Det var liksom ingen sån här riktigt röd tråd. Här finns ju Henrik Evertsson. Här är sättet som Växjö spelar hockey på. Sen kan Jörgen Jönsson in och kalibrera lite så, men det finns ju en struktur i föreningen, vilket gör att jag tror att man kommer kunna bli framgångsrika. Forwardsidan tycker jag ser bra ut. Jag tror att visst att det är tufft att ersätta Gynge, men Blickfält skulle kunna göra de där målen liksom. 16 skulle kunna vara bra även
15 eller 16.
Ja, exakt, det där, du går inte in på det. Det är bara den 16 nummer 15. Det är för jävligt dåligt. Målvaktssidan, Larmi nu, fladdrig i fjol.
Det han hade någon match här nu under försäsongen när han såg riktigt bra ut.
Ja, men när jag har ringt runt lite och pratat då, som är inför de här genomgångarna, när man ringer till klubbar och olika representanter därifrån, så hyllar de Larmi. För att så att det var svårt för honom att komma in från finska ligan i fjol, lite mer fladdrig, och lära sig Växjö sätt att spela hockey, bli mer kompakt. Han har fått jobba med Andreas Andersson, målvaktstränaren, på att liksom lära sig hur Växjö spelar försvarsspel. Ser mycket mer kompakt ut, mindre yviga rörelser, fortfarande spektakulär målvakt som kan göra de här räddningarna, men ser mycket, mycket mer kompakt ut. Och han har varit bra i finska ligan tidigare, så jag tror att det finns en nivå till i hans spel, och det borde också finnas i Adam Åhman, så målvaktssidan är inte orolig för. Forwardsmässigt tycker jag det ser bra ut, man har strukturen, så att jag tror att Växjö, av den anledningen tror jag att Växjö är topplag.
Uttalade namnet på den nya spelaren?
Nej, fy fasiken, nej.
Man tänkte så när Luleå värvar Cale Mullerat, och vad har vi mer haft för intressanta här som man knappt har... Jag vet inte om du hörde den tweeten som Alexander Jeppsen la ut från Smålandsposten, där han, den nya...
Hi, my name is Jaden Holpgewax. Jaden Holpgewax.
Nu sa han ju faktiskt namnet. Så nu,
nej, jag repeterar inte det. Jag, i mitt schema här så gör jag inte Växjö i början på... jag tror inte jag har det på hela september att göra dem i någon huvudmatch.
Vi säger Jaden.
Ja, Jaden. Dechano var ju svårt i början också, kom du ihåg det?
Ja, visst var det.
Dechano.
Ja.
Men du, vi är ett lag som vi inte har vidrört ännu. Och vi sa att Växjö var ett garanterat topplag. Jag hävdar fortsatt att Luleå är ett garanterat topplag, trots tappet av Omark, Andreasson och Sami Lepistö.
Jag tror att Bulan kommer älska Leo Komarov.
Ja, men det är klart han kommer göra det. Alltså, ja, men det var väl en rätt uppenbar spaning. Ja. Alltså det är klart att han kommer gilla honom.
Sågar man den, ja. Ja.
Nej, men alltså det är ju en Johanne Tyrvinen typ liksom, som det är klart. Frågan är om det var det som Luleå egentligen behövde, sett till att man har väldigt många av den typen av spelare. Man behöver ju kanske få in spets. Men å andra sidan, när de vann tärningsguldet där inställda säsongen 1920, vet du vem som vann poängligan 1920 i Luleå då?
Var det typ Petter Emanuelsson eller sånt?
Nej, Erik Gustafsson 32 poäng. Oj. Vet du vem som kom tvåa?
Petter eller Einar?
Nils Lundqvist. Ah. Första backparet kom 1-2 i poängligan. Jag ser det inte som osannolikt att Erik Gustafsson och Jesper Sellgren skulle kunna, eller Honka skulle kunna vara i toppen på poängligan. Så Luleå har ju, de var ju fruktansvärt bra 1920. Men kollar man på det laget så hade du ju ingen spelare som gjorde över då 32 poäng. Ingen får, va? Jag tror Jack Connell var någon så här 31 poäng eller om det var, jag minns inte vem det var.
De älskar Jack Connell i Luleå. Alltså de vet vad de får av honom. Absolut. Varje dag. Och jag vet att de gillar Linus Fröberg också, som, alltså han har sett ganska bra ut på försäsongen. Fröberg är ändå, han kan göra sina 35 poäng.
Ja, absolut. Men de är inte beroende, det jag menar, Luleå är inte beroende av att spelare, att de har den här 35, 40, 45 poängspelarna. I fjol var det ju liksom, man fick Linus Omark och liksom växla upp ytterligare lite, men de kommer fortfarande återgå till vad maskineri, släppa in ett, två mål per match. Lassinantti kommer vara jättebra, stabil. Backsidan är bra, vilket gör att man kommer liksom vinna mer. Man kommer åka ner och vinna de här matcherna mot Malmö borta eller Brynäs borta. Jag förstår, bara en tisdag när en del lag kanske är lite, allmänt inte riktigt på hugget, men de är alltid på hugget.
Vinna med 2-1 borta.
Ja, men nej, precis. Alltså, åka dit, sno två poäng, eller sno tre poäng med 2-1 seger och åka därifrån. Så att jag, därför tror jag att Luleå kommer vara riktigt bra år också.
Hur ser du på att Luleå bara har 7 backar när man går in i säsongen?
Man ändå Jonathan Andersson som sjunde back då.
Ja, eller Pirofta.
Ja, men om man sett på CHL så har ändå Jonathan Andersson varit sjunde back då. Och då har man ju liksom fortsatt där man slutade i fjol. Det är ju faktiskt kanske en av de bästa sjunde backen i serien. Jag har ju större förtroende, tror jag, för Jonathan Andersson än vad Bulan har, eller gänget där uppe i Luleå. Det är klart, jag tror att man kommer behöva värva ytterligare en back, precis som man gjorde i fjol när man fick Iber-jackpot med Samuel Epistö.
Du kallar ju Mattias Lassen för den ultimata breddbacken i Malmö. Jag skulle vilja nästan säga att Pontus Schelin är den ultimata breddbacken.
Ja, ja, men han hade faktiskt en jäkligt bra säsong i fjol. Han är ju nästan uppe och pressar på som en mot fjärde backen nu. Liksom. Han har nästan blivit en för bra breddback.
Ja, nej, men alltså där ser jag att Luleå kommer att vara grundstabila. Alltså man har Sellgren, Erik Gustafsson, Honka och man har säkert någon junior som kan gå in och avlasta där också, så kommer man värva. Det kommer man göra på forwardsidan också. Där tror jag också man avvaktar NHL-kamperna och sen så slår man till. När vi pratade om Luleå och att de kanske jagar efter NHL-kamperna, så kan jag väl ändå lansera ett litet rykte som ändå har nått mig via två håll faktiskt. Jag tror ändå det känns lite osannolikt, men slovaken Richard Panik som spelar i Islanders organisation, nu sitter han förvisso på ett envägskontrakt och det talar väl lite emot, men, och han har ju ett avtal. Men jag har hört i alla fall från två håll att Luleå har undersökt möjligheten att få in honom. Jag tyckte det låter lite för bra för att vara sant, att man ska få in en sån spelare som ändå spelade i NHL förra säsongen, ändå varit hyfsat bofast, men nu har han spelat två olika AHL-klubbar förra säsongen och
visst. Ja, men det är inte alltså, det, jag menar,
han ska ändå överge 1,3 miljoner dollar för att göra det, men han är bara 31 år och då kanske han ser en möjlighet att spela i Europa under flera år framöver, för han kanske ser att okej, jag spelar många år i NHL, jag börjar komma ner i AHL, att han ser en möjlighet att spela 4, 5, 6 år till genom att komma till Europa redan nu.
Ja, det känns ju som ett långskott, men ett spännande sådant i alla fall.
Ja, man får ändå lansera lite grejer som kommer till en i alla fall, men jag har inte fått något riktigt napp där.
Men du, nu har vi babblat på för mycket här, tänkte jag säga, men det är härligt att vara tillbaka. Men du, avslutande grej, jag noterar att du satte Frölunda i ditt guldtips. Jag hade Rögle i mitt guldtips. Vad är det som gör, eller vad är det sista lilla pusselbiten som Frölunda enligt dig måste få in eller göra för att ta det där guldet?
Alltså man måste få backsidan att fungera och att Andreas Borgman är med. Att det är kuggeri som det gjorde förra året. Man har Borgman, man har Petri Lindbom, man har Christian Folin, Filip Johansson. Att den topp fyran funkar. Gör den inte det, så måste du värva någonting under säsongens gång. Om jag bollar vidare samma sak till dig. Skellefteå är ditt, eller Rögle är ditt guldtips. Ja. Är det backsidan där eller vad är det som gör att man trillar över så att säga?
Nej, men det är backsidan som måste. När jag satte det guldtipset så var jag helt säker på att Rögle redan skulle ha värvat den toppbacken. Inför sig, när man går in i säsongen med 6 backar som var inne på tidigare. Jag trodde att man skulle få in en toppback och ytterligare komplettera truppen under säsongen, vilket man har gjort tidigare år. Men det är en back som måste in i det laget. Sen får man se också en sån som står Lyrenös, Ludde Lars, som här tar steg, Niederbach, som ändå många spelare har gjort i Rögle de senaste åren. Men man ser ändå Sar, du har Everberg,
de har mycket Tambelin. Spetsiga spelare. Ja. Anton Bengtsson gick ju inte till NHL.
Men han, där ska man säga, han hade ju kunnat gå till NHL om han hade säkert hade velat. Det var väl kanske inte att det var ett lag som sa att du ska ha en plats här, som lag sa till Gustav Rydahl till exempel från Färjestad, utan han hade liksom fått slagits in lite med armbågarna. Och gör man en så pass bra säsong som han gjorde i fjol, både VM och SHL och COL, och ändå inte får den liksom välkomnandet till en NHL-klubb, då förstår jag att han stannar hemma.
Vi ska säga det också, Thomas tecknamn spår 9 på Stockholm C. Du kom väl på spår 9?
Jag gick och letade efter spår 9 idag.
Du hittade inte den här.
Till mitt försvar så var det ett brandlarm som gick precis när jag kom in på Stockholm Central, så jag var tvungen att springa därifrån.
Ja, men Thomas han pratar i alla fall om AIK vs Djurgården, Stockholmslagen vs Södertälje, Västerås, Modo, Björklöven. Har Hockeyallsvenskan någonsin varit hetare? Avsnitt 15 och det är lika många som Brynäs samtliga mästare. Nu kör vi. Vi ska säga det att Hockeyallsvenskan, vi ska ta ett rejält grepp om Hockeyallsvenskan om en vecka. För då är det veckan då Hockeyallsvenskan börjar. Och jag håller med Thomas. Hockeyallsvenskan är stekhet. Så vi ska absolut gå in rejält på det nästa vecka.
Vi ses och hörs om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.